I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Du och många andra undrar varför den här podden heter som den gör och det finns en väldigt fånig förklaring till det. Jag drömde att jag hade startat ett skivbolag med massa artister, massa roliga artister. Publiken älskade allting som jag gjorde på det här skivbolaget. Men det alla hakade upp sig på var att skivbolaget hette Dill och Duva. När jag sen vaknade tänkte jag att det här ska min podcast heta. En som faktiskt undrade precis varför podden heter som den gör är Joel Alme. Så jag bjöd in honom till mitt kök för att förklara det och samtidigt prata om hans musik. Så utan att dra på det för länge, avsnitt nummer 8, Dill och Duva med Joel Alme. Lycklig lyssning! Du är ju precis uppe in i... och turnera och sånt just nu med nya skivan. Hur är det?
Det är väldigt roligt är det faktiskt. Det är mer på senare tid som jag har lärt mig uppskatta så här överhuvudtaget åka till andra städer. Jag har varit så här trygghets... Jag har inte velat överhuvudtaget flytta på mig så där. Men nu så har det varit just att... Och sen får man åka med sina bästa kompisar. Så man åker till liksom alla Sveriges städer på olika sätt. Och har en lite mer... Eftersom man inte lever det här superdekadenta livet så kanske man ser mer än turnébussen och hotellet och spelstället.
Ja.
Innan visste man inte alltså då det var upp turnébussen öppnades upp och sen bara ramlade man ut till hotellet och sen ramlade man ner till spelstället och sen ramlade man upp till hotellrummet. Nu kan man gå omkring i städerna och liksom så det ja det är väldigt roligt.
Är det något speciellt ställe som har varit som du har sett på vägen nu?
Kalmar gillar jag väldigt mycket. Jag satt efter vi spelade i Kalmar så gick jag eftersom bandet, resterande bandet åker till Göteborg och jag åker till Stockholm så satt jag på Kalmar station en timme och det var så här vårsol och jag satt och läste en ganska dålig tidning men det var väldigt härlig känsla bara, faktiskt.
Stationen där ligger, den ligger precis nere vid vattnet liksom.
Ja.
Det är ju rätt fint där liksom.
Ja, exakt. Ja, men det var väldigt sån här ja, jag har aldrig uppskattat sånt här innan. Jag tror jag har varit för stressad.
Mm.
Så nu ja, jag tycker om det på något sätt.
Var någonstans spelade du i Kalmar?
Stensökrogen heter det.
Ja.
Det är ett litet värdshus. Jag har spelat akustiskt innan. Men...
Mm.
Så jag tror det första gången de hade sånt stort band.
Ja.
Så att det, ja, nej, men det gick bra.
Det har ju varit en spelningar som varit hittills i alla fall. Det är väldigt succé. Slutsålt i Göteborg och i Stockholm.
Ja.
Ja. Hur känns det där? När du kommer med ny skiva och sen är det helt packat med folk.
Nej, men det känns ju väldigt roligt såklart. Samtidigt som att det alltid är en blandad känsla. Jag är lite uppväxt med känslan att saker och ting kan alltid tas ifrån en på något sätt.
Mm.
Så direkt när det blir sådär lite succévarning så börjar jag... ana ugglor måste, eller på något sätt. Så att jag blev lite orolig av det.
Ja.
Men däremot på det här oftast har det varit så här, jag kommer ihåg på min första skiva när man var ganska hypad och så där. Då var det ju en hype runt och då tror jag inte hälften av dem hade lyssnat på mig som kom på spelningarna. Nu kommer det mer folk som har lyssnat känns som. Och det gör ju att jag vet inte, att det känns mer hållbart.
Ja.
Av de som kommer. Att det känns inte som att man är en vårflört liksom.
Nej.
På samma sätt som man kände innan.
Så att du känner att de som är där har också... De hänger ju med i de gamla låtarna också.
Ja, eller? Exakt. Ja.
Så. Så att det måste, men det är väl också att du har ju släppt fler grejer nu, så att du har liksom det blir en bredare liksom.
Jo, verkligen.
Etablerad människa. Människa. Etablerad artist.
Ja, människa är på pappret kanske etablerad människa.
Precis. Jag tänkte jag skulle börja här med frågan som jag ställer till alla jag pratar med i podden här. Mm. Vad heter gatan du växte upp på?
Jag har bott på väldigt många gator. Mm. Jag vet inte hur många jag har bott på Göteborg, men jag föddes på Olivdalsgatan i Göteborg. Mm. Sen flyttade jag till Nordhemsgatan. Alltså allt det här var under 4 år innan jag fyllde 4. Mm. Nordhemsgatan, Mariaplan, Godhemsgatan. Nej, inte Godhemsgatan, Sågatan. Sen tillbaka på Nordhemsgatan. Och sen i Mjölby bodde jag på 2 adresser också. Ja. Och, ja, men jag tror nästan en 7-8 adresser innan jag fyllde 7. Mm. Kan man säga.
Så du har liksom ingen sån här, det här är min...
Nej, däremot så flyttade jag tillbaka när jag fyllde 18. Så flyttade jag tillbaka till Nordhemsgatan. En lägenhet som fanns kvar. Och så Nordhemsgatan skulle jag väl säga är den gatan som jag...
Som du bort
har bott längst. Ja,
ja. Vad har du för minnen utav den när du tänker på det nu?
Väldigt härliga minnen. Jag bodde ihop med en nära vän. Vi bodde ihop väldigt länge. Mm. Men även när jag var liten. Sådär, och jag gick ju på Nordhemsskolan. Mm. Så allting var ju väldigt förenat med Nordhemsbacken där. Det var väldigt mörk gata. Det är liksom 1,5 meter mellan husen ungefär. Ja. Så att det var väldigt mörk. Vi bodde på andra våningen. Väldigt mörk, väldigt fin lägenhet.
Fint men mörkt.
Ja, jag har direkt minnen. Jag har gått upp den gatan några gånger sådär. För vi till slut blev utkickade av någon hyresvärd där som fick nog. Och då... så jag har gått förbi där och undrar vad det är för någon som bor där i lägenheten. Det gör man liksom. Ja. Det är väl den lägenheten jag ser som den man har. Och det ser väldigt tråkiga lampor i fönstret.
Så. Så det, ja. den har ännu inte blivit något.
Om jag testar koden 5812 eller någonting var det. Ja. Den funkar inte heller.
Nej, det hade varit fantastiskt.
Men däremot där bakom finns det någonting som egentligen ingen vet, men som heter för de som vet var Nordhemsgatan ligger i Göteborg, så mellan Nordhemsgatan och jag tror det är Vegagatan eller Värmlandsgatan, så ligger det någonting som heter Dolda ängen. Mm. Och den ligger liksom, det är bara de som har bor på Nordhemsgatan som har tillgång till den ängen.
Okay.
Och där är det en massa fruktträd, grillplatser. Det är liksom en sluttande äng med massa ekträd och sådär. Och där var jag väldigt ofta också. Ja. Men där har vi gjort klippt ut ett hål i vad fan det nu heter.
Staket
heter det. Ja. Så att det går att gå liksom, ja, en väg där.
Men man måste känna till det här stället.
Ja, då är ingen heter det. Ja. Ja. Det är inte så många som vet om det.
Nej, jag har aldrig hört talas om det.
Men det är jättefint.
Ja. Alla får springa dit och försöka leta upp den här.
Nej, det får de inte.
Nej.
Det är totalt.
Ingen har hört det här. Vi klipper bort alltihop. Det är inget hål i staketet vid Dolda ängen.
Nej, exakt.
Det var bara hittepå. Ja. Jag tänkte kolla... kommer du ihåg någon gång när musiken kom in i ditt liv? När du kände någonting så här, att om du lyssnade på någon skiva eller någonting och kände att här hände någonting?
Det är ganska många tillfällen, men jag började ju spela musik väldigt sent. Mm. Däremot så började jag väl älska musik väldigt tidigt. Jag vet någon gång när jag var... Min riktiga pappa, han var sån här... Det finns två väldigt typiska. Min riktiga pappa, han gillar att fiska väldigt mycket. Vilket jag var alldeles för rastlös, så jag kunde inte stå där och fiska. Så att jag satte mig oftast i hans bil istället. Mm. Och satt och lyssnade på kassettband där han hade spelat in massa blandband. Och han var ju gammal soul DJ när jag växte upp. Mm. Så att, det var mycket soul och även mycket dåligt också. En jättebra solo, sen kom Hooray helt plötsligt. Så det var, men allt var ändå betingat med den här frihetskänslan i bilen.
Ja.
Så att oavsett om det var en bra eller dålig låt, så var det ändå känsla av att... Men jag kommer ihåg att det var nog soulmusiken som fick mig så här, shit vad jag... Inte så här det här jag ville hålla på med, utan mer så här att jag kunde identifiera mig med någon slags känsla i bröstet på något sätt.
Mm.
Det kändes på något sätt så där som det bara kan kännas när man är ung, tror jag.
Det var som du sa, som en frihet.
Ja, för mig var det frihet att sitta där i bilen. Jag satt ju även mycket på, när jag var ute på krogen. Jag är lite så här krogbarn. Mm. Och då satt jag oftast vid jukeboxar och satt och spelade. Mm. Men sen en annan, vi bodde i Mjölby med min mamma och min styrpappa. När vi åkte oftast pendla lite mellan Göteborg och Mjölby. Då lyssnade de väldigt mycket på Bruce Springsteen och Dylan och så. Jag kommer ihåg att även om jag inte lyssnar på det lika mycket nu, så här, Bruce Springsteen speciellt, så kunde jag hela Born to Run när jag var 6.
Oj.
Hela utan till alla,
ja,
texter.
Ja.
Vet jag. För att den gick liksom nonstop, ja, den här bilen. Jag var alltså bilsjuk också, så att jag, den skivan jag blev liksom lite åksjuk. Jag liksom bara...
Det är därför du inte lyssnar längre.
Ja, så att det kräkte så sjung bara.
Ja. Men det är fantastiskt att du lärde dig en hel skiva utan till.
Ja, man jag hade nog inget val. Då satt och rökt också. Jag satt med en sån rånarluva som jag hade satt parfym så inuti rånarluvan. Satt jag bara... Alla rökte. Min mamma, min styrpappa rökte. Min riktiga pappa rökte. Så att det var ju en vas, var det liksom så att bolmar i olika.
Man får extremt roliga bilder i huvudet.
Ja, jag satt med Rona Luva och sjöng Modern.
Fantastiskt. Men det var liksom att, när började du spela sen? Det var ju rätt sent, för att du höll ju på med, ja, men om vi ska ta stickspåret, du höll ju på med hockey också.
Ja.
Det har inte så mycket med musiken här, men du var, nej, ju väldigt bra på hockey. Det var ju det.
Ja, jag började väl i hockey, eller mamma satt in med hockey just för att jag var så rastlös.
Ja.
Jag har ju aldrig varit en idrottskille på det sättet. Jag har varit väldigt eller så ska man säga, att jag liksom vill ha framåt och vill ha vinna och sådär. Men jag har aldrig känt mig som en spelat idrotts.
Nej.
Jag har varit lite för dåligt psyke för det. Och inte dåligt psyke, men om jag jämför med dem som jag har spelat med, som har gått bra för nu.
Mm.
Men jag slutade hockey när jag var 18 ungefär. Och
då hade du ändå vunnit SM-guld och grejer.
Ja, jag hoppade av en match innan SM, för att det var någon protest jag hade där, jag kommer inte ihåg varför.
Och det var Henrik Lundqvist som fick ta över efter dig.
Ja, exakt.
Han gick det bra för.
Ja, han gick det bra för. Jag tror till och med han har sagt i en intervju att han tackar mig för att jag slutade. Men
där någonstans i alla fall så...
Ja, nej, men då började jag gick på Schillerska gymnasiet och hade en väldigt bra musiklärare, och så började jag väl liksom lära mig lite ackord på gitarren och sen... Mycket var det att jag var så här förbannad på... Jag kommer ihåg att lyssna mycket på Van Morrison och sånt. Att jag var så jävla förbannad på alla som kunde spela musik. Så gick jag i samma klass som Bad Cash, så det var också mer...
Ja, ja.
De fick liksom... De kom in på ställen och fick ner tjejer och sådär. Man var... Jag har ren liksom aggressivitet, så lärde jag mig liksom musik, eller spela gitarr.
För det är ju väldigt sent. De flesta berättar det att jag kunde, när de är 12 och sådana här grejer.
Nej, men 22 kanske jag var. Ja. Så att jag började väl lite. Sen vågade jag väl liksom lära mig när jag var 22 nu, tror jag. Men det var ju också de åren när alla skulle vara i London och i Thailand och sådana. Efter gymnasiet, 19, 20, 20. Och då tog jag väl tiden då, eftersom jag inte ville röra på mig så mycket, så tog jag tiden på mig att sätta mig och spela och lära mig sådär.
Väldigt målmedvetet då.
Ja, men det var ju nog en av de bästa tiderna i mitt liv, tror jag.
Ja.
När jag satt där.
Spelade du andras låtar?
Ja.
Som man brukar i början?
Ja.
Vad blev det då för någonting?
Kan det ha varit? Det var mycket Dylan och sådär. Ja, mycket gamla soul-låtar, vilket var sjukt svårt att ta ut. Jag fattade ingenting.
Ja.
Gehöret hade inte... Man hade inte fått något gehör än. Sådär. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Jag vet att... jag spelade på någon begravning och då spelade jag en Neil Young-låt, kommer ihåg.
Mm.
Needle Damage Done, den tror jag var den första öret jag tog ut. Mm.
Vilket år är det här?
Mycket ungefär? Väldigt andra gamla också.
Ja.
Det var väl 99.
Ja.
Bra.
Men hur tog de andra det, till exempel alla de här i Bergkassa, så att du började, eller sa du det till dem?
Nej, det är så, men vi började umgås lite efter. Alltså alla var, jag tror inte man reflekterar över sånt där riktigt på den tiden. Man bara, på den tiden så gick man ju bara, någon gick åt vänster, någon gick åt höger och sådär. Jag tror att i det umgänget som vi har, som är, vi är väldigt tajta i vårt umgänge, många. Det är väl också för att vi är ganska... Alla är lite disträa i sitt sätt att liksom se världen. Alltså så, man bara går på sådär och så...
Det som händer, det händer.
Ja, jag tror inte att någon reflekterar över det. Det vet jag inte, det är ingen som har sagt det till mig.
Nej.
Men i deras värld, om de var väl det ganska normalt, tror jag.
Ja, att alla spelade bara. Ja. Liksom. Mm. Var de supportade dem eller så, när de liksom förstod att du höll på också?
Så mycket blandat in dem faktiskt. Det har ju kommit med på senare år.
Mm.
Eftersom första riktiga skivan kom ju 2008.
Mm.
Då hade jag ju följt med i deras spår väldigt länge. Liksom. De hade ju nästan... Ja, de hade ju upplösts länge sedan och gått skilda vägar och sådär.
Mm. Vad blev första bandet när du började spela med andra?
Spring in Paris heter det. Det var också några kompisar från gymnasiet, några stycken. Och det var också så här, vi gjorde en i bandet som spelade bas, han jobbade på en sån reklambyrå. Så att han pitchade en av våra låtar, vilken vi ändrade så här, till Fanta. Det var liksom första låten vi skrev.
På franska.
Var den det?
Nej. Ja, eller är den det?
Nej.
Den heter ju något sånt där.
Ja, ja, på våren heter den.
Ja.
Romantiskt, lite pretentiöst romantiskt. Ja. Men,
så den kom med i en reklamfilm för
Fanta. Ja, och vi fick massa pengar och kunde köpa... Jag vet att vi var först... Jag ringde en snubbe i Kungsins industriområde. Och det var första lokalen som uthyrdes till... Liksom, han trodde att vi var bara ja, ungefär också en reklambyrå som satt och skruvade lite låtar. Men egentligen gjorde vi till en replokal.
Ja.
Efter det kom det massa så här... Det var svartklubbar och replokaler lite. Och när var det? 2003 kanske? Kan det ha varit. Och då köpte vi massa grejer. Liksom, ett halvår att bara köpa grejer utan att repa, tror jag nästan.
Men hur kändes det att det var liksom första låten där som helt plötsligt kommer med in i en reklamfilm? Det är ändå en rätt stor grej, det är inte många som kommer dit.
Nej, det vet jag inte. Vi var ute efter att kunna köpa en gitarr och sådär, en förstärkare.
Det var fick du någon kick liksom och kände att shit, här hände det grejer?
Nej, det fick jag inte på det sättet. Mer, kicken var ju att vi fick liksom köpa grejer sådär.
Ja.
Det andra, det var det.
Hur mycket pengar fick ni?
200 000 kanske.
Det är ju rätt bra.
Det var mer pengar på den tiden.
Ja,
man fick mer pengar på den tiden.
Ja.
Det låter som att prata om 50-talet. men man fick ju mer pengar för att vara med. Nu är du så här...
Ja, det är inte värt någonting nästan.
Nej.
Men det är ju en bra grej ändå. Alltså, vad visar
men jag vet att många... För vi spelade in med Björn Olsson och det var något annat. Man sa, shit vad de har sålt sig. Alltså.
Mm.
Shit, de har verkligen gått bort sig. Så där. och så nu gör det liksom ingen stor grej.
Nej,
liksom,
runt det här. Nej.
Vi var ju så små också. Så att man tar ju varje chans liksom att... Jag gillar den känslan när man var så där naiv och inte tänkte så mycket.
Mm.
Man bara, ja, här kan jag få någonting bra. Ja. Ge mig.
Skönt.
Ja.
Men Spring in Paris fortsatte ju där ett tag.
Ja.
Vad hände med det sen? Eller
jag vet, jag ringde Oscar när han var på Kanarien. Jag ringde, var jävligt full och bara, jag får lägga ner det här nu.
Mm.
Jag ska spela in en egen solplatta och typ, jag vill att du ska vara med.
Ja.
Och så åkte jag och Martin ut till Björn och så typ bodde vi där under några år på Orust med Björn. Så spelade vi in liksom, vi grillade väl mest, men sen så spelade vi in liksom då och då, vilket mycket av det kom med på första. Men också med Mattias Glavor då, som gjorde på slutet.
Det känns som en väldigt lyx att ha så gott om tid på det sättet.
Ja, men det fanns väl, det var både och, det var... Man blev också lite frustrerad i slutet just att först det var ju kul att man fick göra sin grej så där. Det lät som man ville och så där. Men samtidigt så blev det ju också att vi satt ju mest åkte runt med en båt och snorklade liksom.
Ja.
Så där. Det pågick väl under liksom från 2005 till 2008 egentligen. Tre år när vi väl liksom höll på.
Ja.
Vilket var jävligt härligt men samtidigt frustrerande när man ville få ut någonting. Så då vet jag att jag ringde Mattias Glav och nu har vi fyra låtar, kan vi spela in det, bla bla. Och så gjorde vi det och sen var skivan klar liksom.
Ja. Jag kommer ihåg att jag jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag var tvungen att googla upp det. Att jag såg det på filmfestivalen. Som kan ha varit i tält på Järntorget.
Var det där när vi slogs med en på scenen?
Nej, detta missade jag. För jag stod utanför tältet nämligen.
Ja.
Och kom inte in. Jag tror det var väl antingen så mycket folk. Jag hoppas att det var därför.
Ja, det.
Men det var någon gång så här 2006 kan det ha varit det.
Eller? Ja, det var tidigare. Just det. Ja. Var det med stråkar eller kanske?
Ja, jo, det var det nog.
Ja, men då var det tidigare.
Ja. Jag har någon bild på det där också. Någon extremt liten.
Ja.
Något litet foto från den där, från utsidan.
Ja, du har det. Ja, grymt. Ja. Jag tror Martin var med och spelade bas eller lite sådär.
Ja, men hade du redan då hittat liksom så här vad det var du ville göra?
Ja, lite åt det hållet i alla fall. Just det här, vi hade tagit mod till mig att fråga en stråkkvartett om de ville vara med. Och jag fick väl till det här romantiska som jag alltid velat åt. nästan filmiska sådär.
Mm.
Som jag har alltid varit väldigt... jag vet inte, det känns som det har berört mig mycket. Jag har alltid gillat med filmmusik sådär. Så det, ja, jag var på väg i alla fall dit.
Ja, för det känns ju som att steget från att, att ändå börja med musik så pass sent och sen så till det här väldigt, väldigt storslagna.
Ja. Jo.
Det är en snabb resa.
Jo, ändå. Det är det. Men jag tror att jag levde så mycket i det, tror jag. Så att jag, just att jag ska inte säga vad andra lever i, men under den tiden efter att jag bestämde mig för att spela musik så var det väl det jag tänkte på väldigt majoriteten av tiden.
Ja.
Liksom. Man jobbade nätter och sen så kom man hem och spelade ännu senare. Alltså det fanns inga så här, tider eller liksom så som det är nu när man har familj och så, utan man levde i det på något annat sätt och det skulle banne mig göras på något sätt bara.
Mm. Kände du från början att det är det här är min enda utväg som jag har med musik?
Utväg vet jag inte om man kan säga det, men jag tror jag gillade det så himla mycket så att jag hade det låter så här, jag hade inget val. Mm. Nej, men att jag skulle liksom åstadkomma samma känsla så som av det jag lyssnade på något sätt.
Mm.
Av de gångerna man blir som mest berörd. Samtidigt som att jag tror att det var en trygghet just det här, den här bubblan man levde i när man väl satt och skrev och så.
Mm.
Första gången jag började med det så var det väl det blev betingat. Och det är fortfarande kvar just det här, den känslan att man, jag tror att man söker sig tillbaka till den känslan hela tiden så. Att man kunde spela in någonting på en sån kassett man spelade, så vaknade man på natten och sprang upp och lyssnade på det och på morgonen så var det var liksom en sån eufori liksom runt omkring det. Och jag tror att utan den känslan av att man inte vill ha på, så tror jag inte att man fortsätter hålla på med musik, utan då kanske någonting annat kommer. Men jag märkte att det var bara musik som kunde ge mig den.
Det blir som en egen liten värld liksom.
Ja, en liksom trygghets värld sådär. Jag var aldrig mycket för att spela i band egentligen, eller, och det är fortfarande det bästa jag vet, är att sitta hemma och spela.
Mm.
Sitta hemma och skriva och spela in. Nu finns det på andra sätt. Förut hade någon så här gigant... Lyssnarna hör, märker jag visar händerna. Så här stort,
exakt.
Jag hade en enorm stor så här portastudio som jag lånade av Kalle von Hall. Sen gick jag omkring med så där. Men det var, ja, det fanns något jävla härligt skimmer över det som jag kan ibland nästan få ålderskris när jag tänker på, för att den tiden var så speciell på något sätt.
Mm.
Den var så jävla härlig.
Att det var lite svårare att spela in.
Ja, men bara känslan runt omkring allting.
Mm.
Så jag längtade hem för att sitta hemma och spela.
Ja. Gör du inte det längre?
Jo, men det är klart, det finns ju mindre tid sådär. Och det handlar väl också mycket om att det fanns inga som hade några förväntningar på mig överhuvudtaget då.
Nej.
Det gör det ju nu. Nu finns det ju, har man ju allt från skivbolag till bokningsbolag till förlag till distributörer till även publik och som vill att man ska, eller som undrar vad det är som, vad man gör sådär.
Mm.
Och ja, det är ju inget fel med det. Det är mer bara att man det känns som att någon ändå att det är ändå, det är inte lika bubbligt längre kan man säga.
Nej.
Den är ändå så betraktad då, så här.
Ja.
Men som sagt så tror jag att den tiden den fanns där och den kommer aldrig tillbaka, men
nej,
jag tycker om det lika mycket fortfarande.
Ja.
Det är, men det vet du, alltså du nu kommer på vad du vill göra, den känslan bara.
Precis.
Och så den gör
är,
man det.
Ja, den kommer ju ofta bara en gång i livet, tänker jag, eller vissa kan få den två gånger.
Ja.
De flesta hittar ju en grej och sen så är det liksom.
Ja.
När de nu hittar den, det kan vara när de är 50 också liksom. Det är vissa som blir så här helt.
Ja.
Varför har jag inte gjort det här? Det är det här jag ska göra.
Exakt.
Ja. Det är väl där man, kanske sen... Vissa fortsätter att jaga den hela alltid. Mm. Och hitta någonting nytt.
Ja.
Sådär. Men i alla fall, 2008 så släpper du The Queen's Corner.
Mm.
Den föregicks ut av en hel del hype kan man säga.
Och Master of Ceremonies, skivan.
Ja, exakt.
Ja, men, men singen, första singen var ju Queen's Corner.
Ja, precis.
Mm.
Det var ju som att du alltså du, det var ju som du kom ju inte riktigt från ingenstans, men helt plötsligt var du överallt.
Ja.
Hur var det att stå på andra sidan? Blev du rädd eller blev du glad eller blev du...
Jag drack nog så mycket under den tiden så att jag det var inget som förändrades. Vi var ju lite som ett volleybolllag så här. Jag spelade ju med Hästpojken också.
Mm.
Det bytte bara sånger, det bara och så ja, du vet, som volleyboll på gymnastiken, det bara byts mellan servar, så byts det medlemmar olika sånger. Så att det var bara en pågående turné, kände jag, och sen, men under den tiden så träffade jag min fru då, och då hoppade jag av Hästpojken och sket lite i mig i min turné också, kan man säga.
Mm.
Jag kände väl att jag hade fått nog av det där.
Mm.
Så att, det var jättekul i början så där, att det blev sån uppståndelse och sådana saker, men man, så när man ser tillbaka på det så, och jag lyssnar på skivan, så älskar jag ju många av låtarna.
Mm.
Men samtidigt så kan jag inte komma undan känslan av att det släpptes på ett coolt skivbolag och att det var liksom rätt människor som tyckte om det, och att det var det som jag gör nu, så det har fått ta den tiden på något sätt, så som vi snackade om på The Base också, att man känner att folk har lärt känna en på något sätt, än att bara tycka att man är en del av något coolt liksom. Någon cool tidning som skriver om en eller sådär.
Men känner du när du tittar tillbaka eller lyssnar tillbaka på skivan, känner du dig stolt över den?
Ja, det tror jag. Men jag känner mig stolt över Spring in Paris också. Även om jag tycker att vissa av låtarna inte är det, men det är ju liksom resan dit på något sätt. Sådär. Jag kommer ihåg, jag gjorde en intervju med DN någon gång, så var det, så sa jag att ja, hur känner du nu liksom, ja, jag har blivit sämre, vet jag att jag sa. Men det var ju lite det vi snackade om, att man har blivit lite mer, man ser hur saker och ting fungerar på ett annat sätt nu. Och det jag kan känna mig stolt över, att man gör saker och ting utan att någon liksom, att man gör det av egen fri vilja liksom. Det gör man ju nu också, men man är inte inne, man var aldrig inne i ett hjul, man gjorde det liksom ur ungdomens kraft bara, av det. Så att, och att man gjorde det ändå och fullföljde saker och ting, det tyckte jag var ganska, det kan jag känna mig stolt över, även jävligt roligt, fan vad roligt man hade det och så där.
Utan att det var någon som egentligen sa till att nu ska du göra det här, eller nu finns det den där förväntan, finns inte det.
Ja, man gjorde det för hänga, man gjorde det för att liksom ut och festa och spela på ställen och åka ut Sverige och, alltså med massa olika anledningar liksom.
Men där sa du också någonstans att när du har släppt den här första skivan, så kände du dig trött på alltihop.
Ja, just det här dekadensen runt, jag bodde i någon konstig lokal som jag hade väl liksom ingen struktur runt omkring mig riktigt.
Nej.
Man hade lagt allting på ett kort, och så hade man glömt av så mycket annat sådär. Och då kände jag väl att när jag träffade min tjej, så att det var dags för mig att liksom leva lugnt ett tag. Och då gick det inte riktigt att turnera och sådana saker, så det blev väl mer att jag struntade i det hela och gick tillbaka till det där, bara sitta hemma och spela gitarr istället faktiskt, än att fullfölja någon slags här. Jag vet att jag sket i hur vi spelade och så, man kunde vara så jävla full som helst och bara struntade i allting. Jag sket fullständigt i det. Och det gjorde också att jag började söka mig tillbaka till det jag brydde mig om lite mer efter ett tag, faktiskt.
Som var vad?
Ja, sitta hemma och spela och jag vet inte, det var inte roligt längre bara, faktiskt.
Men ändå så det kommer ju ändå, du fortsätter ju skriva musik och göra musik ändå. För 2 år senare kommer ju nästa skiva.
Ja, Waiting for the Bells.
Ja. Hur kände du inför den?
Det var ganska nervöst. Jag fick ett nytt skivbolag och sådär. Som var väldigt härligt. Väldigt schyssta personer och sådär. Men det kändes väldigt pressande, kom ihåg.
För då hade du där fanns ju förväntan då, att så här var debutalbumet som var så här stort och slå överallt och
exakt.
Nu kommer nästa liksom.
Ja, det var väl där man lärde sig den här bubblan då, av den här hypebubblan. Av att saker och ting inte är, att det skapar förväntningar då, som att man aldrig kan, man kan ju aldrig liksom första kvällen på Skansen med första kyssen. Det går inte att gå upp dit igen och kyssas igen och det blir lika bra som första.
Nej.
Alltså det är ju lite sådär.
Mm.
Utan så att där lärde jag mig väl det av den skivan. Jag trodde väl lite att det skulle liksom, ja, det är väl, nu är det bara upp ett mål, det är bara att liksom fortsätta. Men det är klart att det, vissa tyckte väl att den var lite så här, ah, det här var inte som vi hade tänkt oss och så där.
Mm. Hur kom den till, eftersom den första där tog flera år att spela in under någon sorts lösa former? Waiting for the Bells, hur kom den till?
Jag tror jag satt hemma väldigt mycket med min dotter. Jag var pappaledig.
Mm.
Så att jag satt väl när hon sov bara och skrev.
Mm.
Faktiskt. Och ja, det var nog det. Jag satt mycket så här i demon, så hör man så här barnskrik och så här, alltså på alla.
Mm.
Men sen har jag faktiskt inga mer minnen av den här skivan. Ja, det var så, nej, jag vet inte. Jag gillar den väldigt mycket, men jag minns inte riktigt.
Den bara, helt plötsligt var den där.
Ja, jag vet. Alltså det är ibland, det kan komma folk, alltså när jag är nere i Göteborg i studion, som är så här, tjena Joel, hur läget och kul och bla bla bla, som inte jag känner igen, som har varit med och spelat på skivor och så här.
Oj.
Inte för att jag har liksom varit, utan mer bara, jag tror att man, jag vet inte, jag har så disträ bara.
Det är något som stänger av liksom.
Ja, jag tror det.
Ja.
Att det blir gärna att liksom ta bort vissa saker så här bara.
Ja.
Så, men det känns ju väldigt oskärmig sida, kan man säga.
Det kan bli väldigt, väldigt konstiga situationer i så fall. Om någon
man försöker, ja, kul, ja, så här, vad fan är det?
Gud.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Just det, innan den där, eller i samband med den, eller vad man ska säga, så gör du ju också Blåvits låt.
Mm.
Snart skinner på Poseidon.
Mm.
Som från början är en
Jönsamhets ljus.
Ja, exakt.
Ja.
Hur gick det till när du fick detta uppdrag, som ändå är ett rätt stort uppdrag att göra en sån, eller göra?
Av några vänner som jag känner, så deras, jag tror det är deras storebrorsor som är ganska delaktiga i IFKs ska man säga, supporterklubb.
Mm.
Det var också att de byggde ju en ny gamla Ullevi.
Ja, precis.
Mm. Så de har väl länge letat efter en ny låt.
Mm.
Så var det väl en av dem som gillar Young Summer's Youth som sa så här, fan, kan inte du göra en svensk text på den här, så skickar vi in den och så ser vi liksom.
Ja.
Okej. Okay. Och så fan, tyckte jag var jobbigt. Jag vill inte lämna Björkhagen.
Nej.
Okej. Okay. Men jag vet inte, så. Men så var det så började folk göra egna texter till den här.
Mm, okay.
Och ändra melodin och sådär. Men jag kan skriva en text och så.
Uh-huh.
Bara, nej. Så att jag fick ta ett tåg ner. Så skrev jag den på tåget ner till Göteborg, texten.
Ja.
Och sen spelade vi in den och sen las den upp på olika sidor.
Ja.
Alltså fansidor. Mm. Och då såg väl IFK att fan, folk gillar den här låten.
Ja.
Och sen så blev det som det blev. Sen spelade jag, var väldigt turligt, vi spelade första gången för på deras första hemmamatch på Nygamla Ullevi, och vi vann med 6-0 och det var så här soligt och
så den passade in i hela bilden
och allting. Ja, det blev liksom så här, det var en bra dag att framföra, kan man säga.
Ja. Ja.
Sen satte det man säger liksom.
Ja. Du har såklart varit där och hört den.
Ja.
Annars också.
Absolut.
Folk sjunger med i låten. Mm. Hur är det där? För då är det ju inte, då är det ju inte en publik på det sättet, utan de är ju där för någonting annat egentligen, men sjunger med i din låt.
Ja, jag vet.
Vad känner du då?
Nej, det är grymt, är det. Det är ju jävligt, det är en helt annan sida av allting, vilket jag tycker det är roligt faktiskt, att det blir ett helt annat än det här, släppa skiva och gå ut på turné.
Mm.
Sen sitta hemma och vara mystisk i 2 år innan nästa skiva kommer. Utan det här är ju ett helt annat sätt att... och jag känner ju att det här är inte min låt längre i IFK. Så jag tänker inte ens på att det är min låt när jag är på matcherna.
Nej, du sjunger med själv.
Ja, och jag är inte så... Det är inte så att jag är världens mest kända person heller. Så att folk känner inte igen mig, så jag står ju och sjunger.
Ja. Bra. Så du behöver inte ha någon slokhatt på det liksom. Nej. Stå smyga i ett hörn.
Nej, verkligen inte.
Har du något sorts evighets gratis inträde?
Ja, det har jag nog.
Ja, det borde du ju få.
Ja, för mina vänner också, tror jag. Jag har tänkt mycket på så här, hoppas den är länge. Jag tänker på mina barn så här, kul för dem.
Ja.
Jag skriver ju över den låten på dem sen när de är typ.
Ja, ja.
De kommer ju få allting sen. Ja. När jag hoppas att de tjänar pengar på det och liksom.
Ja.
Inte att det blir som så här, vad heter den, Om en pojke, han den där, jag vet inte om du kommer ihåg den filmen.
Nej.
Den kille som lever på så här, rätt, eller lever på sin pappas gamla jullåt.
Just det.
Inte så, nej, men jag vill att de ska liksom så här, jag vill att den ska finnas kvar länge för deras skull lite så här.
Ja,
att de ska kunna gå på marfan, vad coolt att det var.
Ja, farsan har skrivit den här.
Ja. Och att de också kan få lite pengar, kanske köpa en lägenhet eller någonting eller bara liksom, ja, vad som helst. Ja, körkort kanske.
Mer rimligt. Och gratis inträde. Väldigt mycket gratis inträde. Waiting for the Bells. Sen kommer tredje skivan. Eller Waiting for the Bells. När den släpptes, vad hände då? Hur blev den mottagen, tycker du?
Ja, den blev väldigt bra mottagen, tror jag.
Mm.
Men han väl blir ganska kräsen, tror jag, under den tiden med recensioner och så.
Ja.
Ja, med musik så är ändå, eftersom jag är så pass jag är som en hemma innekatt så där. Mm. Jag är inte ute och känner av och känner efter var och liksom spelar skivor någonstans eller samarbetar med folk, så har jag ingen direkt koppling runt omkring mig så på något sätt, och det gör väl också att jag har liksom inte riktigt insett att man kan, att det finns andra saker med musik man kan göra. Man kan liksom kämpa på live och sådana saker. Och liksom hålla på olika sätt. Och då... så det var väl mycket med första skivan, att det blev recensionerna som förde den här skivan vidare.
Mm.
Då tänkte jag väl att det var med andra också. Och det blev ju superfina recensioner, men det kanske inte exakt lika bra som första.
Nej.
Och då tänkte jag väl att nu är det kört. Liksom.
Du tänkte att nu har jag haft min...
Ja, och då blev jag liksom så här, ja. Får gå till, det är bara pojkrummet som finns kvar nu, men bara sitta och skriva. Jag bryr mig inte längre. Liksom, så här. Men sen, som nu har jag hittat nya vägar på olika sätt. Och samtidigt som det här vi pratade om förut med Spring in Paris, att allt man gör är ju någon slags... Man kan säga, men man kanske kunde gjort det där annorlunda. Alltså, men om jag får ändå säga en sak, så vet jag att jag hade aldrig kunnat göra någonting annorlunda. Hur jag än hade vridit och vändit på det, så hade det... Hade jag fått gå tillbaka nu hade det blivit samma skiva ändå, tror jag.
Mm.
För att det var som det var då, liksom, på något sätt. Och det lämnas också efter ett tag att det går inte att tänka på någonting. Du kan egentligen inte bry dig bara om vissa saker, utan du får bara göra det du gör, och så får du kämpa på med det så gott det går.
Mm.
Och det har man väl lärt sig lite mer nu. På något sätt.
Har du haft någon sån här plan över vad det är du vill berätta? Alltså någon sån här övergripande tanke? Med din musik?
Nej, jag tror det har handlat mer om att jag ska känna att jag lever i en finare värld än vad jag kanske kände att jag levde i. Sådär. Jag tror att jag vill förgylla min egen värld mer. Liksom. Tror jag. Det är väl därför det har varit så himla romantiskt. Och så också.
Ja.
För att jag har velat att det ska... Jag har velat känna de känslorna själv. Liksom, på något sätt.
Det känns ju som nu när du berättar det, att du har en dyster syn på verkligheten.
Ja, nej, jag har inte dyster syn på verkligheten. Har jag inte. Jag har...
Just att du skapar dig din egen liksom, på något vis.
Ja, men jag tror att man har väl haft, det är klart att man har haft sina dagar liksom. Och det kanske inte alltid varit så lätt, och då har man väl försökt att göra det finare på något sätt. Det är väl det som har gjort att man har liksom tyckt att livet har varit så här värt på något sätt, just musiken och så, tror jag, för min del. Jag tror att många gör det.
Ja, det är klart. Alltså, ja, man går ju runt och dagdrömmer på något vis. Liksom.
Ja.
Skulle du kalla det för att det är det du gör när du skriver?
Ja, lite kan man väl säga. Absolut.
Är det en värld som du skulle vilja att andra hade?
Nej. Bara att jag.
Ja,
faktiskt.
Bara du.
Ja, men i alla fall i början var det väl så. Den var väl lite egocentrerad. Jag vet inte. När man var yngre så var det så andra saker som gällde. Liksom. Det var inte så att jag ville imponera med musiken. Jag ville nog bara, som du säger, drömma mig bort i det där på något sätt.
Mm.
Det var därför jag har valt att egentligen aldrig... Jag har aldrig träffat folk på dagtid. Eller, jag har aldrig klarat av det egentligen. Eller så där. Jag har alltid varit så mycket ensam det bara går.
Mm.
Och sen bygga upp något slags någonting fint runt omkring det på något sätt, tror jag.
Hur är det då att du sa att du tröttnade på turnén där och sen kommer nästa skiva och då var du ute och spelade igen?
Ja.
Om du vill vara så mycket ensam, hur är det då att
det blir lite ambivalent. Det blir ju det här konstiga glappet mellan det här man förstår, jag lämnar Björkhagen om jag måste kanske en gång var tredje månad.
Oj.
Och träffar ingen. Alltså, det är inte så att jag... och då är det verkligen ingen. Sådär. Och för mig är det lugnt. För så har jag levt mitt liv. Liksom.
Mm.
Och då blir det ett stort glapp för mig. Att när skivan väl släpps. Att göra alla de här grejerna. Så jag märkte att jag kan ha svårt att prata. Och förstå vad andra sa. Alltså det, jag har levt verkligen bara med min fru. Sådär. Som han i Skrotnissans vänner, han är fyren där. Jag är lite irriterad när folk knackar på dörren.
Du är den i Björkhagen.
Ja,
ja.
Lite utan fyr då.
Ja.
Nej, men jag tror samtidigt som att jag kände att den tiden speciellt... Nu pratar vi ju liksom utifrån skivor och sådär. Mm. Och mitt liv är utifrån min musik. Så här. Det är ju en annan vinkel av det hela. Liksom. Jag tänker ju väldigt mycket på hur man mår. Alltså, det blir ju så. Jag hade ju inte suttit här om inte jag haft spelat musik så då.
Nej.
Så att jag vet, det är svårt att förklara, men det har varit svårt till en början, men nu så har jag blivit lite mer socialt liksom, ja. Det låter som att jag har varit värsta kufen, men kanske lite så, men nu känner jag mig lite mer tryggare med att liksom, på samma sätt som det jag sa om Kalmar, att jag uppskattar andra saker mer.
Ja.
Innan så...
Utanför Björkhagen.
Ja, på något sätt. Ja.
Har du något så här speciellt ställe i Björkhagen som du känner är så här är det gött?
Ute i gymmet.
Ja.
Vid Kärrtorps IP.
Ja.
Men jag tror när jag bestämde mig för att börja springa mycket och sådär, så blev jag... Jag tror att det är mycket det som har gjort att jag mår bättre. Att jag får igång endorfiner och är lite sådär... Så jag springer nästa de dagarna som jag kan, så det kan ju bli en 4-5 dagar i veckan.
Mm.
Så jag springer bara och springer. Det är jag och en gubbe med alltså världens största bok som springer och läser den här boken samtidigt. Han är kanske
han springer och läser.
203 år gammal. Han springer och läser. Han tar ena hållet på slingan och jag tar andra, så vi möts hela tiden. Och varje gång så försöker jag liksom se vad det är för jävla bok han läser. Och han springer, han är ju helt inne i sin, han är ju som professor Kalkyl liksom.
Ja.
Springer runt på den här boken och jag kommer
kuta. Det låter helt livsfarligt.
Så att jag, men han har ingen aning vem jag är liksom, även fast jag ser honom nästan varje dag.
Nej.
Han springer, jag fattar inte att han orkar bära den här jävla boken heller. Det är väl någon slags så här, hans egna formler för någonting han försöker komma på.
Det här låter som en, man vill gå dit och kolla på detta.
Ja, han är helt otrolig alltså. Supersmal, man märker att han har ett sånt liv som Forrest Gump har en del av sin av filmen, att han bara springer liksom.
Ja.
Jag vet inte om han slutar springa överhuvudtaget. Men han
eftersom han läser samtidigt så blir det liksom någon sån där.
Ja, men nu då så har det blivit lite obehagligt, för nu är det så himla många som nu när solen kommer fram, då är det jättemycket folk där på utegymmet.
Ja.
Jag är ju på utegymmet även när det är is.
Jaha,
jag ligger alltså och kör bänkpress alltså i snö och sådär.
Ja.
Men nu så kommer alla barnfamiljer som du vet, när barnen sover ska de ut och springa och prata bara om barn. Jag blir så irriterad. Man står där och försöker bara vara lugn.
Ja.
Och så är många, jag gillar inte att gå på gym heller, så det, men det är många så här spelat killar om med så här hörlur och så bara står och stönar och håller på. Så jag funderar på att bygga ett eget gym. Jag kommer inte ens ihåg vad din fråga var, men
nej, det var favoritplatsen var det, utegymmet, ja, har vi konstaterat. Om vi backar tillbaka lite till musiken. Vi har pratat om Waiting for the Bells, och sen går det ytterligare 2 år. Är det 2 år du behöver på dig för att få ihop allting till en ny skiva?
Nej, jag tror bara att det är min fru som är ihop med, hon jobbar med PR mycket och jobbar mycket med skivbolag och sådär. Jag tror att man har gått in i en sån här att man ska släppa varannat år sådär.
Inom cykel
eller liksom. Ja, det är någon cykel sådär. Och det är väl någon slags man har någon deadline inom sig att man ska vara klar till det, så vilket det kan vara bra.
Hur mycket låtar skriver du till en skiva?
Nej, men det är väl ganska mycket sådär. 50 kanske. 50 låtar och massa skisser olika.
Hur får du ner det sen till sådär 10-12 låtar?
Oftast är det i studion man håller på och så känner man väl vart det bär hen på något sätt. Så märker man på en på vad det är som passar och vad som behövs och så. Jag tänker fortfarande väldigt mycket skiva.
Ja.
Jag har aldrig tänkt sådär, utan jag tänker alltid skiva. Efter den låten kommer en annan låt, eller då ska det vara en sån låt, och fan, det kan inte vara för mycket här, och alltså man har lärt sig det på något sätt.
Tänker du ett koncept också för varje skiva, att det här ska röra sig i
ska
den
finnas
här?
En röd tråd har jag tänkt, i sound och melodimässigt så. Annars får jag lite som Rain Man får när han inte vill flyga, att jag får liksom ont i huvudet så att slår, jag blir lite så här. Men jag börjar komma ut ur det lite också faktiskt.
Ja, när det inte stämmer riktigt, att det är någonting som skaver någonstans.
Ja, man märker väldigt tydligt att man är sin egna värsta fiende på många sätt och vis.
Ja.
Sen har jag nog varit så stark i min åsikt att jag har inte låtit någon annan tycka och tänka
överhuvudtaget.
Det är väldigt få som jag känner jag litar på med det där faktiskt.
Du är väldigt så även när du spelar in eller när vi spelar in att det är du bestämmer liksom.
Ja, men jag är inte sån diktator, är jag inte. Däremot så kan jag gå runt och vrida på mig så här. Folk ser, nej men jag ser att du inte är det.
Ja, så folk fattar ändå.
Ja, så här, nu, okej då typ. Men vi har ju inte så här gemytlig stämning. Vi känner varandra så jävla bra allihopa. Spelat med Mattias Glav och alla går ju runt. Vi bråkar oavbrutet. Sätt, vilket som är skönt. Istället för att det är så här jättetrevligt och man är så här myser och håller på. Utan det här är istället så här, vad fan, jag ska ju faktiskt hämta mina barn nu. Nu får ni fan skärpa er. Och det, fan vad du spelar dåligt. Och, det är 70% av tiden i studion är när egentligen vi bara... att man är så här frustrerad på varandra.
Men det kommer ju någonting bra till det. För att om alla hade varit glada och snälla hela tiden, då hade det bara blivit någon sorts ingenting förmodligen. Eller det hade blivit något, men inte så... inte så spännande liksom.
Nej.
Finns ingen tension i det liksom.
Nej, men så är det nog. Man vågar ju säga det till andra också, eftersom man har känt andra.
Ja.
Man vågar ju liksom.
Ingen. Är det många sådana här folk stormar ut ur dörren och sådana? Är det
det kan hända faktiskt. Att någon bara tar bilen och drar.
Och sen är det glömt dagen efter?
Ja, nej, det är inte så. Oftast man vet ju att man är alla idioter, så vet man ju det. Det är ju liksom så här, jag känner inte att någon av oss inte är idioter. Det är ju alla ju likadana liksom.
Ja.
Så då är det ju ingen
det kommer inte som en överraskning.
Så han som drar vet ju också, för jag är också en idiot, så liksom, det är lika bra.
Det är bara att låta det vara liksom.
Ja, det är alla bara.
Ja. Hur som helst, 2012 kommer A Tender Trap. Vad hade du för tankar med den?
Det var väl mer evergreens, tänkte jag. Jag minns inte den heller riktigt.
Menar du evergreens som att det skulle hålla väldigt
länge? Ja, så här, amerikansk. Jag gillade ju väldigt mycket, lyssnade mycket på så här, du vet, Frank Sinatra och den här gamla amerikanska låtskatterna och sådär. Det var väl det som jag ville åt på något sätt. Det kunde vara så allt från Old Man River till Glen Campbell med Galveston och de här skivorna. Som jag tyckte var jävligt... men jag har alltid fascinerats. Spelat i USA har jag alltid fascinerats av deras musikhistoria. Så på något sätt. Jag har alltid tyckt att det har gått långt djupt in i mig. Så på den skivan handlar det väl väldigt mycket om det, tror jag. Melodimässigt då.
Hur mottogs den om du sa att skiva nummer två blev liksom
jättebra också. Mm.
Men att just skiva nummer två så tänkte du lite att nu är det över.
Nej, men alltså det låter ju som att jag fick jättebra recensioner på tvåan också. Det var väl bara det att den kanske inte... jag tror bara att det avsaknade av hypen gjorde väl att man... Inte för att man själv, men det var, man märkte skillnad liksom. Nu står man på egna ben och lyfts man inte upp på olika...
Nej.
Så jag tror att både skiva nummer två och tre har varit lite såna där... Jag tror att folk har fattat vad det är jag håller på med liksom.
Mm.
Men jag kanske inte haft de största hittarna och jag kanske inte varit så lättillgänglig både livemässigt och vad det är för musik jag spelar överhuvudtaget.
Mm.
Och så tror man väl det någonstans att man ska kunna leva på det här.
Mm.
Och så gör man sin grej och sen går det inte och någon slags besvikelse startar väl i sig på något sätt.
Mm. För det är väl det som jag tänker också, att ju fler skivor du gör desto mer ser vi som är utanför att du har ju en röd tråd i det du gör, att det är inte någon sorts, det är liksom inte någon posering någonstans, utan det här är...
Nej, det är det inte. Men jag tror att det är någon, ganska många som tycker man kan, vissa recensioner så märker man att man på förra skivan var det någon så här, tror de på svenskan. Det är alltid en viss typ av personer som inte gillar mig heller. Utan att låta för, men det är en sån medelklass, lite elitistisk, intellektuell del som inte riktigt tror på att jag menar det jag vill.
Nej, han kan inte vara så här romantisk.
Ja, de tror inte att jag är på riktigt. De tror att jag är en jävla bluff så här.
Ja.
För att de, jag vet inte, de kanske har blivit lurade av en slags sån där romantik tidigare i sina liv.
Som där,
ja,
den där farliga.
Ja, nej, men det är alltid en viss typ. Som aldrig. Sen finns det ju de som gillar mig också.
Det är ju tur.
Ja, jag minns inte frågan igen. Men...
Nej, det var mest bara... Vi bara pratade om skivan.
Ja, men många av de här... Hade du intervjuat mig förra skivan så hade jag kunnat säga säkert massa mer grejer.
Mm.
Men... det är liksom...
Jag vet inte, du lägger det bakom dig liksom.
Ja.
Nu är det klart och då är det klart. Liksom.
Ja.
Och så är det nästa steg. Om vi hoppar till nästa steg helt enkelt. Det som du har gjort nu. För helt plötsligt där så får alla reda på att du ska börja sjunga på svenska istället. Vad var det som ledde fram till det?
Det var alltså på den här skivan, den senaste skivan, så kom jag ju på vad det var jag ville sjunga om och skriva texter om innan jag skrev låtarna mestadels. Och då var det väl väldigt tydligt att det här kan ju inte göra på engelska. Så jag brukar säga att det hade låtit som en dålig dubbad tysk film. Att just att man har blivit så här, sjungit om Gyllene Prague och Eric. Så här, det hade blivit väldigt konstigt. Hur säger man pappa när man gör på engelska? Jag kan inte säga daddy.
Nej.
Det blir ju bara en Elvis sjunger. Men alltså... Nej, så att det gick väl. Sen fanns det ju alltid en oro så där med... jag tror en av de största oron var nog att folk skulle tro att jag valde att sjunga på svenska för att det var ett smart karriärval. Så där. Men det var en blandning av det och en känsla också av att jag var ganska trött på... Inte trött, men jag kände att jag hade gjort ganska liknande skivor, tre stycken.
Mm.
Och att hur fan ska jag ta det här vidare, kände jag väl.
Jag fattar lite vad du menar. För där på engelska så har du målat upp den här romantiska världen som inte riktigt finns. Och nu vill du berätta någonting som finns eller har funnits på riktigt, men på ett annat sätt.
Ja.
Då blir det lättare att ta på det språket man har från början.
Ja, verkligen. Ja, men just det här, och sen då kanske jämförelse med andra mina Göteborgskollegor. Töntigt låter sig kollegor. Men
var är firmafesten för dem? Det var ett
medialt uttryck.
Ja.
Men det var vissa saker. Men sen så kände jag väl att jag kom med en väldigt tydlig känsla att jag kan inte, att jag inte, att det bara är plötsligt en dag så brydde jag mig inte.
Nej.
Och så gjorde jag det bara.
Mm.
Och så, för jag kände väl också att det finns inga andra vägar för mig att gå än de vägarna som jag tycker om att gå. För när jag skriver musik så jag har inget kontor inne i stan som jag sitter och liksom sitter och jobbar på. Utan jag skriver alltid när jag liksom känner för det.
Mm.
Och om jag inte känner för det så skriver jag inte. Men den här gången så kände jag väl så här, jag kan ju inte, nu vill jag ju skriva om det. Jag kan ju inte skita i det bara för att jag går runt och oroar mig för vad folk ska tycka och tänka. Det finns ju alltid de som sparkar.
Ja.
Så är det ju. Man får ju alltid, man bryter ju alltid några konstiga revben ändå. Liksom. Så att jag går ju inte och, det går ju inte att skita i det. Jag måste ju göra det här nu. Så på något sätt så...
Gick det lätt när du väl hade bestämt dig?
Alltså, ja, ganska lätt.
Med språket liksom.
Ja, jag tänkte mycket så här... mycket kanske efterkonstruktion också, men att jag lyssnar ju väldigt mycket på så här Jonathan Richman och Nina Simone och många sådana. Om man tar så här Dylan och så, han har ju väldigt mycket metaforer i sitt språk och så. Medan Jonathan Richman och Nina Simone, de är så här rakt på. Och det var det som jag kanske efteråt jag märkte, att som jag lyssnade på det mycket så blev texterna väldigt rakt på. Det blev inte så himla så här krusiduller, och jag försökte liksom inte blomma in det på något sätt.
Nej.
Men jag tror att det var inget som jag tänkte på då när jag skrev det, utan det var någonting som jag märkte efteråt.
Det finns ju ändå något romantiskt skimmer över det också på något
jo
sätt.
Det finns ju det, men den är inte så här, man hör ju de personerna jag sjunger om och de förstår lite vad det handlar om och inte att jag det är inte bara naturbetraktelse hela tiden.
Nej.
För att liksom det är ju, ibland kommer himlen och sådana saker, men det är ju, ja, det är väl klart hoppet, alltså liksom det hoppfulla jag försöker få med i skivan, det kan väl ibland vara lite sakralt, jag vill säga, men det är mer drömska i det kanske.
Ja. När du sedan hade skrivit, hur många låtar skrev du till den här skivan? Om du skrev 50 till de andra?
Ja, nej, det här var mindre faktiskt.
Uh-huh.
Jag skrev väl massa låtar, men texter skrev jag nog kanske bara en 15, tror jag.
Ja. Var det för att du var så fokuserad på att du visste
redan från början? Ja, och så ovan att skriva upp svenska. Så det var svårt.
Vad är utmaningen i svenska språket, tycker du?
Det hittar sig själv, tror jag det. Att hitta sin egna... en del och sin egna historia liksom, på ett uppriktigt sätt som, och det kan vara på så himla många olika sätt för alla människor, men min historia och berätta den på ett sätt som jag kan berätta det på något sätt. För det, där jag kommer från, det blir lite så här att man från den typen av miljö som jag kommer från, så finns det ett visst tugg och det finns ett visst sätt, och man har, det finns vissa gator som man har bott på, man har sett olika saker, och i mitt fall så känns det här lite mer liksom hårdhuggna kanske, och enklare, liksom lite mer mig själv. Faktiskt, jag är inte uppvuxen i slott med stora ängar och
nej.
Jag är liksom inte, man såg ju liksom, man såg ju mer det här, ja, med gator och ensamma mammor och folk som kanske inte hade så bra och kämpade för att få pengar och, ja, men du vet, missbruk och sådana saker. Och så försöker man då, jag hade ju kunnat göra något jättestorslaget av det där också, men det hade ju blivit jättekonstigt.
Personer och sånt som figurerar i de här, eller som har varit med om de här sakerna tillsammans med dig, hur har de tagit det?
De flesta är ju döda, tyvärr.
Ja.
Det är min mamma som lever kvar. Men mamma tyckte det var jobbigt. Jag fick ju prata med henne lång tid, länge innan, om det här. Hon ville ju inte att jag skulle... Och det som jag tar upp med även intervjuer och även på skivan är... Det är bara toppen i isberget. Alltså, det finns massa saker som jag hade kunnat prata om, men som jag inte gör av respekt för de som fortfarande... Jag har jag har tre morbröder som lever, varav två är missbrukare och en är brandman. Och de två missbrukarna, de vet väl inte ens vad en tidning är riktigt, men både min mamma och hennes ena bror då, får man ha respekt för. Så här. Det är en annan typ av generation, vet du. Där min mammas generation är hon är ju född på 50-talet, men både 40- och 50-talet, man pratar inte om saker på samma sätt.
Nej.
Det är tyst.
Känner du att det är viktigt att prata om det? Eller att sjunga om det? Skriva om det?
är viktigt för mig att lite veta vad, att jag är lite så här, man får upp stoltheten lite att man tar sig någonstans.
Mm.
Och också att ge mamma och min styrpappa och alla som har överlevt och liksom är lite jävla stolthet för det de.
Mm.
Och att kanske våga börja prata om det.
Mm.
I alla fall i familjen. Mm. Med oss så där, att man känner att det inte är skam utan det är någonting annat så.
Känner du att det här har varit som någon nästan terapi att skriva det här?
Ja, det har väl säkert varit. Jag mådde jävligt dåligt så här. Både mycket fysiska saker. Jag har problem med magen och liksom alla konstiga krämpor man kan få. Och, ja, mycket yrsel och mycket panikångest och mycket, ja, mycket så där, nästan svimningsgrejer som jag tror att det är när kroppen liksom släpper ut saker.
Mm.
Tror jag. Ja, det har den blivit.
Och då känns det skönt att liksom någonstans få det på pränt.
Ja.
De här historierna.
Ja, absolut. Men för mig, jag tror jag hade mest ångest för vad de som lever, vad de tyckte.
Mm.
Och än vad jag visste att jag vet att jag kan liksom lite stå pall för det jag säger liksom.
Mm.
Men sen om vad folk känner, det kan jag. Ja, det är en svår balansgång det där. Jag försöker ju göra på skivan, försöker jag göra folk rättvisa på något sätt.
Har du censurerat dig på något? Du sa att det var historier som du inte hade berättat.
Ja, det är väldigt mycket som är sådär, mycket saker jag har kunnat skriva om som hade både roliga och fina saker men samtidigt också mycket hemska saker. Och det är det där glappet av mina generation med mammas generation, att jag tycker inte det är så farligt att prata om vissa saker medan hon tycker det.
Mm.
Hon vill inte att man ska prata om det, och då får man ju respektera det.
Mm.
Faktiskt. Ja, när hon har dött sa hon, så får jag sjunga det.
Mm. Det är ju svårt att tänka på.
Ja, jo, men så är det. Alltså, och sen kommer jag ihåg att jag tänkte på hur min pappa, jag har ingen kontakt med min pappa, hur han skulle, vad han tänker. Så här. Jag vet, han bor ju i något annat land, jag vet inte var han bor. Om han får liksom så här, vad skulle han tycka och tänka om det här?
Om han får reda på det.
Ja.
Ja.
Det har man känt ångest för.
Ja.
Ja, och sen min lilla syster kanske. Och sen är mina. Ja, nej, men jag tror jag mycket har med att man själv har familj nu. Och man vill att förstå sig på det där. Hur man kan lämna och hur man kan överge och allt sånt där.
Mm.
Alla svårigheter med allting. Och, men sen så. Ja, det blir. Ja, det har nog mest med det, jag tror.
Mår du bättre nu när du har släppt ut det här? Är du offentlig om man säger så?
Jag vet jag inte faktiskt. Nu är man ju inne i en så här konstig period. Kanske lång tid efteråt.
Mm.
Det är som lite, jag kan njuta av tanken på vår Spring in Paris-skiva nu. Men det är ganska många år sedan.
Ja.
Det är väl, det kan jag känna mig så här. Jag kan tänka på den tiden med liksom glädje och så.
Mm.
Om 10 år kanske. Just nu är man inne i en så himla så. Det ska turneras och folk ska tycka och tänka. Och man blir inte riktigt lämnad i fred med känslan av vad man håller på med.
Nej. För hur är det där att eftersom det då är väldigt ändå rätt personliga historier.
Ja.
När du till exempel spelar som på Storan i Göteborg eller här i Stockholm på Medis. Och så står folk och sjunger med i det.
Ja.
I de här grejerna och gör det till. De gör det till sina ord.
Ja.
Vad känner du då?
Där alla skriver om sina liv. Så det är bara i den här popmusiken.
Mm.
Så är det ganska inte ovanligt. Jag vet inte, men att man liksom är outar och sådana grejer.
Mm.
Man var lite orolig att folk skulle vara så här, shit vad han är.
Mm.
Var liksom, var klet. Eller liksom, vad säger man? Var, alltså en dokusåpa liksom. Mm. Eller som en så här. Jag tror att alla kan ta till sig det. Jag tror att, som man märker, alla familjer i hela världen har svårigheter.
Mm.
Och har haft upplevt svårigheter på olika sätt och vis.
Mm.
Vad man än.
Ja.
Så jag tror att det går att ta till sig saker.
Det är som Annika Norlin i Hello Safer senaste. Hon sjunger också om det här, att alla familjer har en någon jobbhistoria som ingen riktigt pratar om.
Ja, men så är det.
Överallt liksom. Och det är kanske det då som alla känner igen sig på något vis.
Ja, jag tror jag.
Ja.
Sen har jag inte tänkt på det så mycket. Jag har varit så nervös innan alla spelningar, så jag har liksom inte riktigt kunnat se vad publiken
Nej.
på medie så hade jag var så nervös den dagen så att jag åt nästan ingenting, så precis innan jag skulle spela backa tiden så var jag på att svimma för att jag hade så här blodsocker.
Oj.
Jag var så här. Så då fick jag koncentrera mig på det.
Ja.
Nej, men också det jag gillar är då att det blir en viss sorts människor som kommer på spelningar och så uppskattar sånt här oftast. Det blir på riktigt på ett annat sätt, känner jag. Ja, man får kontakt på något annat sätt. Innan, det är lite som om du har ett samtal med någon och så sitter ni bara och gafflar skit och så efter ett tag så blir man trött på det och vill snacka om saker. Men på samma sätt är det med svenska nu att det är nästan lättare då.
Mm.
Även om det är mer liksom, jag outar med grejer så är det enklare samtidigt.
Du känner att du är dig själv på ett helt annat vis.
Ja.
Det är väldigt klyschigt att säga kanske, men...
Ja, nej, men det är väl så man gör.
Ja. Känner du att du kommer att fortsätta på det, eller har du någon sån tanke att...
Jag tror nog att det funkar för mig bäst så, faktiskt. Och det var det som jag tänkte på den senaste skivan, så har jag varit mer inspirerad av andra människor än andra artister så där. Faktiskt mer. Så att jag tänker nog mer på andra människors liv och så där än vad jag tänker på att höra en cool ny skiva så.
Mm.
Så jag kommer nog fortsätta hålla mig liksom så nära det som möjligt, tror jag. På olika sätt.
Känner du att du vill vara den där som berättar historierna? Alltså i det långa loppet att du blir historieberättaren?
Ja, i alla fall från vår familj blir jag ju det.
Mm.
Eftersom det är ingen annan som pratar om det.
Nej.
Ja, det är precis där. Det här håller vi innanför familjen. Okej. Okay. Mm. Så blir det väl mer sådär att man, ja, okej.
Okay. Mm.
Så på ett sätt blir det väl så. Men att jag ser mig själv som en historieberättare, det har jag inte riktigt gått in för ännu riktigt.
Nej.
Det vet man inte. Man bara håller på liksom, man fortsätter. Och så, om man otur så börjar man se sig själv för vad man är. Och har man tur så fortsätter man bara liksom.
Ja.
Tror jag.
Så du har ingen, det finns ingen plan längre fram liksom?
Om jag helt plötsligt skulle... Jag kommer alltid hålla på med musik, men om jag helt plötsligt inte skulle få någon kick så kommer inte jag göra en skiva så här.
Nej.
Man är ju inget företag som har så här treårsplaner, utan det kommer när det kommer på något sätt.
Mm. Det finns artister som har sådana tankar.
Det, liksom. Ja, absolut. Så. Det kan säkert gå jättebra fram.
Ja.
Som sagt, alla jobbar på olika sätt, men i mitt fall så är jag tillbaka till pojkrummet.
Mm.
Det är dit jag alltid vill liksom.
Tittar du bakåt ofta i ditt liv?
Ja, ganska mycket nu senast jag har gjort det. Mm. För ångest, det var, man gjorde det under 2030, mellan 2030 sådär. Vad som hände sådär. Och, jag vet inte varför riktigt. Jag tror man önskar att man hade varit gladare tror jag, under den tiden.
Mm.
För det var den tiden man skulle varit gladare.
Mm.
Och så är man det nu kanske lite mer. Och då... känner man att de där 10 åren gick förbannat. Det var några år där i början när jag skrev musik som var härliga, men sen blev det liksom, ja, det blev svårare och svårare att liksom leva normalt liv så där.
Mm.
Vilket som sen när man blev så här 28 kanske hade börjat få. Så att då kan man få lite ångest att man kanske inte tog tag i sig själv lite mer.
Det
och
menar,
sen var, men sen nej, också nej. Fina tankar på allting man gjorde och liksom vad härligt det var och så där.
Det är ju ändå de som har lett fram till idag.
Exakt.
Så att,
nej, men
utan det så hade det inte blivit någon skiva.
Nej, exakt.
Nu.
Ja, men jag tänker på så här, det med hockeyn och allt sånt där kul man gjorde och träffa nya vänner och så här, att det var nej, men det har varit en helt härlig resa ändå samtidigt. Men ja, önskar jag att jag var glad, hade varit gladare, va? Inte liksom blivit en sån kuf kanske. Idiot, du har.